Om vi går till Markus, nu ska vi hålla oss i Nya testamentet ett tag. Markus 7 kapitlet 20-23. Då är vi inne på begreppet synd igen. Och sitter och käkar ni. Det är avspända gudstjänster. Folket sitter och käkar. De tar med sig matsäck. Visste de att jag skulle prata ikväll? Jaha. Då fattar jag. Ja, men okej. Markus 7:20-23. Här har Jesus då förklarat det här med att all mat är ren. Men så kommer han och lägger tillägg. Om ni hör hur jag surrar på ibland, så kan man vara inne på ett tema och sen plötsligt så börjar prata om något annat. Det är bibliskt. I varje fall, om jag läser det här. Och han tillade, det som går ut ur människan, det gör henne oren. Det som går ut ur henne. Och då tänker vi om det är frågan om mat. Ja, då brukar vi veta vart maten hamnar när det går ut ur oss. Men han passar på det liksom att utvidga temat. Det är inte bara frågan om mat. Utan han säger så här. Ty inifrån, från människans hjärta utgår onda tankar, otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, högmod och dårskap. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren. Det bor redan i oss. Det bor redan i oss. Så det är inte frågan om liksom att vi ska tro att vi inte behöver Jesus. Vi behöver sannoliken nåden. Och en av andens frukter är ju också självbehärskning. Jag menar, tro mig, jag har ju levt ett annat liv där djävulen var min far. Nu var Gud som far. Så nu jag vet skillnaden mellan att ha självbehärskning och inte ha självbehärskning. Nu för tiden har jag självbehärskning. Jag hade inte det tidigare. Och hur mycket olycka och elände ställde inte jag till för mig själv och andra med hjälp av det. Nu har man självbehärskning och tänker efter lite. Alltså jag har förmågan nu. Jag vet att jag är kött och jag har helig ande. Jag är skapad i Guds avbild. Alltså har jag en egen vilja. Och jag har en egen beslutsförmåga. Så om nu kommer någon kille och förelämpar mig på något vis, hur svarar jag då? Valet är mitt. Ge jag igen med samma mynt? Djävulen jublar. Tro mig. Han vill provocera oss till att slå varann. Det är han som vinner på det. Eller svara till den karen eller vad det är. Jesus älskar det. Hej då. Ja, jag besvarar en sanning i varje fall. Om det gör någonting med en, det vet jag inte. Men i varje fall, jag svarar inte med samma mynt. Jag levererar en sanning till den person som kommer för rakt eller hat. Jag möter det onda med det goda. Det är vårt kall att göra så. Många gånger har jag försökt att förklara för Jenny ibland så här. Att hur kan det se så där på olika människor, funderar hon på med mig då. Och det är det här att jag har lärt mig skilja på sak och person. Jag har varit tvingad till det i mitt eget liv för att kunna förlåta det som har hänt i mitt liv. Och jag har jobbat med människor som jag inte kan hjälpa om jag inte skiljer på sak och person. Jag har hjälpt mördare. Ja, det kan inte jag om jag inte kan skilja på mordet och människan. Gud älskar inte ett mord. Men han älskar och har skapat människan. Och då får man försöka bete sig så. Så när man ser då en människa som är det värsta du kan tänka dig, så vet de att de är där för att de saknar någonting. De har inte det som det du har. De är en fullt naturlig reaktion på den brist på godhet som de aldrig har fått i sitt liv. Låt Gud döma dem. Han kan ge dem rätt medicin också. För när vi rannsakar oss själva, jag tycker sånt här är så befriande ibland. Jag kommer ihåg en gång i mitt liv när jag hade hamnat i liksom lite såna här trångmål. Alltså när jag var kristen, så ibland så hamnar man i stå så att säga. Det händer ingenting. Som allting har stannat upp. Och då frågar man ibland Gud, vad är det för fel? Jag får inget svar. Ända tills att man börjar på att bli villig att få svaret. Jag har lärt mig det, att Gud gör så med mig. Om jag ställer en fråga till han att visa mig hur jag är, så får inte jag svaret på en gång förrän jag är mogen att ta emot svaret. Och när jag är ärlig i frågan, då ger han svaret. Och det gjorde han någon gång då. Och då visar han upp sådana här saker då. Så här kan det se ut i dig. Kötsliga saker. Ja, är inte jag kristen? Ja visst. Du förtröstar ju på min son, därför är du rättfärdig. Men du är så här. Det bor i dig också. Men du kan välja att hämta ur den här andliga källan som kan ge det himmelska där du går fram. Istället för det kötsliga som alla andra gör. Varför ska du bidra till det? Du tillhör mig nu. Ge det goda. Inte det onda. Det finns ju så många andra som sysslar med. Kom in i min klubb istället och gör så. Om man lägger ihop allting så här. Om jag gillar din bil, den här stora, heliga, ja, den är kul, den här skivan. Och så blir jag avundsjuk på det. Och så blir jag högmodig uppe i skallen. Och så kommer jag ihåg vad som hände i syndafallet. Ja, jag ska bli så som Gud. Det vill säga att jag kan bilda ett eget lagsystem här i huvudet då. Så småningom har jag gjort något rättfärdigt uppe i huvudet, så att det är rätt för mig att stjäla din bil. Och då stjäl jag ju också. Men liksom det sista som sker i den processen, det är ju själva stölden. Allt det där som hände innan, så att jag kunde göra det som jag vet är fel. Det hände ju inom mig. Det är en lång rad olika komponenter som får ihop det där. Och de har med djävulen att göra, inte med Gud. Vårt kött har med djävulen att göra, och lyssnar på djävulen. Det är redan bevisat. Det hände i syndafallet för en massa tusen år sedan. Vi hade en sån lust att lyssna på vad djävulen kom med, så vi struntade i vad Gud redan hade sagt. Om vi då går tillbaka till Moseboken, så ska ni få se vad vi missade. Nej. Första Mosebok, 3 kapitlet och 20 versen. Nu var jag rädd. Förstår ni att jag har haft det tufft? Käre Jesus. Det där har jag läst redan, men vi ska fortsätta nu. Mannen gav sin hustru namnet Eva, till hon blev moder till allt levande. Och Herren Gud gjorde kläder av skinn åt Adam och hans hustru och klädde dem. Det ska vi lära oss lite så här i de här tiderna vi lever i. Kvinnor och män, klä er. Det finns utstyrslar idag som bara äggar upp och frestar det andra könet. Gör inte det. Klä er anständigt. Ni behöver inte gå fram. Jag tillrättavisade en ung tjej en gång som hon pratade strålande vackert om Jesus. Men hon hade klätt sig som att hon bara stod där och skrek, jag finns, se mig. Och det är klart vi gjorde det. Jag gick och pratade med henne efteråt, och då var hennes mamma skitsur på mig. Jag tyckte nog att morsan borde ha gjort det, men det hade hon uppenbarligen inte gjort. Jag gick och sa att klä dig inte så där. Hur många tror du tittar på det istället för det du sa? Tjejen tog emot det, men mamman var skitsur på mig. Ja, så där kan det vara. Och det gäller oss män också. Klä er. Vi behöver inte hålla på att utmana varandra sexuellt. Låt det ske inom äktenskapen som det är tänkt. Där fungerar det bra. Det är krafter det här. Alltså, det här kan ta överhanden hur, hos en människa så oerhört. Vissa kan döda för henne. Bidra inte med den kedjan till att hålla på att utmana folk. För att du kanske inte drabbas. Men du lägger in en bit. Det samlas liksom på hög hos en individ som inte kan hantera det där. Speciellt om det är människor från andra nationer. För där blir det en massa kulturkrockar. Det är inte alla gånger vi vet vilka signaler vi egentligen sänder till de här andra. Och det gäller både kvinnor och män. Det är bättre vi tänker oss för lite. Till slut så rinner det över någon gång. Och då tycker vi att det är så hemskt. Och så glömmer vi bort Och jag kanske bidrog med henne. Jag la in en liten bit jag också. Som gjorde att det där begäret vart så här så småningom. Vi fortsätter här. Herren Gud sa: se, människan har blivit som en av oss. Med kunskap om gott och ont. Okej. Här konstaterar Gud vad som har skett. Människan har blivit som en av oss. Gud är inte schizofren. Men han är väl medveten om att han är en treenighet. Så därför kan han kalla sig själv för oss. Hon har fått kunskap om gott och ont. Det var liksom för tidigt i processen att få det i det här läget. Och det skulle inte ske för att djävulen ville. Nej. Utan det skulle ske vid något annat tillfälle kanske. Hon får nu inte räcka ut handen och även ta av livets träd. Och så äta och leva för evigt. Det fanns det också. I paradiset. Det fanns där det också. Det hade inte Gud förbjudit oss att äta. Det var bara trädet. På kunskap och gott och ont. Gud hade inte förbjudit oss att äta av det andra. Och Herren Gud sände bort dem från Edens lustgård. För att de skulle bruka jorden som de tagits ifrån. Han drev ut människan. Och öster om Edens lustgård satte han keruberna. Och det flammande svärdets lågor för att bevaka vägen till livets träd. Det finns kvar livets träd. Gud har bara satt ut keruber och det flammande svärdet. Jag kan garantera er, det går inte att hitta. Skulle någon kunna räkna ut och hitta den så går det inte att komma förbi. Fullständigt omöjligt. Men det står fortfarande kvar på denna jord. På den plats som en gång kallades för paradiset. Men nu får vi inte äta av det. Det är för att vi har synden boende i oss. Så om vi då liksom inte får bukt med den först. Ska vi då ha evigt liv? Hur mycket ont hinner vi då göra? Det räcker väl liksom om vi springer omkring och hata i 70-80 år. Ska vi gå omkring och hata en evighet? Nej, det är klart att vi inte kan ha evigt liv när vi har det här boende i oss. Det kommer sen. Vi får evigt liv när vi lämnar vårt liv till Jesus. För han är medicinen mot det här. Men det är inte så att vi bara blir förändrade och så har vi blivit något helgon eller någon ängel på en gång. Nej, men han har tagit sin boning i oss han också. Och därför finns ett val för oss att göra. När vi blir illa behandlade, hur svarar vi då? Ska jag låta orena mig? Om någon förtalar mig. Ska jag försvara mig så till en milda grad så att jag måste avslöja en massa detaljer kring den personen då? Tro mig, jag har stått för sådana situationer många gånger. Nej, jag brukar inte göra så. Jag vill inte orena mig. Det blir det om jag svarar med samma mynt. Om någon person liksom kommer med något uppbyggligt och så, då besvarar jag gärna och går vidare i det. Men inte när det går ut på att anklaga, för det är djävulens väsen. Jag bidrar inte med sånt sen. Jag drar mig undan. Vill de diskutera? Låt dem diskutera då. Det är inte min sak. Jag bidrar inte till det som orena. Men man har nog problem ändå, skulle jag vilja påstå som kristen. För det är inte lätt att leva som kristen idag. Men det man kan påverka. Alltså, Gud förbjuder liksom. Man skulle sätta mig och hata eller förakta eller vara bitter på någon. Ja, men vad gör jag då? Det blir ingen Gud i sånt. Men jag sprider det. Speciellt bitterheten har ju Gud varnat oss väldigt mycket för. Den sprider sig verkligen. Är pappa bitter, då kommer grabben och blir det. Så enkelt är det. Så det finns någonting att ta itu med. Jesus Kristus. Och titta i Romarbrevet. 13 kapitlet. 8 och 10. Nu vet vi lite mer om vad synden kanske kan vara. Även om jag inte kan uttrycka det som någon kemisk formel. Jag kan inte ge den någon fysisk substans. Nej, för det är inte det. Djävulens väsen är andligt. Och vill få oss människor under slaveri och leva i fruktan. Romarbrevet 13:8-10. Alltså då behöver ju vi en medicin. För alla har vi blivit drabbade av det här. Och här står det då i Romarbrevet om det. Stå inte i skuld till någon, utom med kärlek till varandra. Till den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. Dessa bud: du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte mörda, du ska inte stjäla, du ska inte ha begär eller andra, och alla andra bud sammanfattas i detta ord: du ska älska din nästa som dig själv. Kärleken gör inte något ont mot sin nästa. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse. Och detta bibelord måste jag ha med, men jag ska ha till ett annat. Och det har jag inte skrivit ner. Men jag vet vart det står ändå. Vi tittar i första Johannesbrevet, för där står det faktiskt uttryckligen då vad synd är. På ett lite annat sätt. Det är inte så att det förklaras på ett annat sätt. Jag har bara en liten annan dimensionsförskjutning. Men första Johannesbrevet, 3:e kapitlet och 4:e versen. Där står det så här: var en som gör synd bryter mot lagen. Till synd är brott mot lagen. Jaha, ska vi bli lagiska nu då? Är det det jag står och säger här? Nej, det säger jag inte alls. Jag säger bara det att synd bryter mot lagen. Ja, men tänk på att det är djävulens väsen. Han vill väl inte att vi människor ska göra någonting som Gud har sagt till oss. För det som Gud säger till oss är ju bara gott. Alltså lagen. Synd bryter mot lagen. När det säger så här: Gud har sagt så här till oss människor: du ska inte stjäla. Då säger synden: gör det. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Då säger synden: ja, men gör det. Vad spelar det för roll? Ja, det spelar väldigt stor roll. För om en person har ägodelar, så har de väl det för att Gud har tillåtit den skett så. Vem är jag att sätta mig upp mot det? Vem är jag att tro att jag är större, så att jag har rätt att stjäla från min medmänniska? Det är synd. Om jag skulle bli jättetänd på en kvinna, vilken rätt har jag att gå in i det förhållandet och förstöra det fina som hon kanske har med sin man? Kanske man är en skicklig förförare. Kanske man kan vissa knep. Varför ska jag använda det och så bedröva mina medmänniskor bara för att tillfredsställa något begär? Varför gått i sånt? Det är väl klart man inser att det är djävulen som håller på då. Om det så är genom mig, så är det den onde. Det är inte Gud. Men synden kommer att säga: gör det. Och är jag väldigt tveksam, så kommer synden att ge mig rättfärdiga skäl också. På något sätt. Falska rättfärdiga skäl, men det förstår ni. Så synd är att man bryter mot lagen. Och då kommer vi till det här fantastiska igen. Romarbrevet 13, det var det Romarbrevet var svårt. Ja, Romarbrevet 13 låter. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse. Vi tänkte så här, det står det i slutet på 10:e versen. Kärleken gör inte något ont mot sin nästa, alltså är kärleken lagens uppfyllelse. Tidigare så läste vi att synden är att bryta mot lagen. Här står att kärleken då är lagens uppfyllelse. Så vad gör vi då istället för att bryta mot lagen? Men vi älskar väl istället våra medmänniskor och Gud. Då har lagen nått sin fullhet hos oss, om vi kan göra det. Och inte gå på den ondes frestelser. Vi svarar med kärlek. Vi bryter inte mot lagen. Men vi kan ju, om jag är avundsjuk på någon, tror jag att det är okej att vara avundsjuk på en medmänniska? Nej, tack och lov. Det är för att det gör någonting med den medmänniskan. Om någon person är vacker, ja, ska jag vara avundsjuk på det? För avundsjuka, det är ju ändå liksom att trycka ner och dra ner lite. Och jag själv måste få hävda upp mig lite, så att då blir avundsjukan att jag måste dra ner den personen lite, så att jag får känna mig lite större så här. Det är ungefär som avundsjukan är. Men det är någonting värre. Avundsjukan är ett maktanspråk. Jag har anspråk på att ha fullständig makt när jag tillåter mig att vara avundsjuk. Ja, men det var väl det som drev djävulen så att han ville sitta på Guds tron istället för Gud, förmodligen. Som gjorde att han varit utkastad. Men hur kan det vara ett maktanspråk? Ja, om jag saknar pengar. Ja, det är inte obekant för mig. Och så tittar jag på någon kille som har 5 miljoner kronor. Ja, jag blir ingen rikare om jag är avundsjuk på han. Det hjälper inte. Och inte lär han hjälpa mig heller om jag är avundsjuk. För någon som är avundsjuk på en, det är väl ingen mening att försöka hjälpa dem. Då kommer jag bara kräva mer. Därför att de har maktanspråk. Men hur kan det vara maktanspråk? Ja, det hänger på min syn på vem Gud är. Om vi tror att Gud Fadern har all makt som finns på himlen och jord. Tror vi det? Och älskar vi Gud, som Jesus säger, att vi först av allt ska älska Herren vår Gud. Då kommer vi att fråga han lite. Och finna oss i hans rådslut. Hur han beslutar. Då kan jag stå här och titta, som Job sa en gång i tiden. Herren gav och Herren tog. Efter all fostran som Job fick så sa han så. Men han sa inte så i början. Men när jag blev avundsjuk, då sätter jag mig upproriskt emot Guds beslutsrätt. För Gud har bestämt att jag ska vara fattig och han ska vara rik. Tack Gud för det. Det är rätta slutsatsen. Att sätta sig upp mot att Gud har bestämt mig så, det är ganska dumt. Det är avundsjuka och därför är det maktanspråk. Jag sätter mig ut mot den högste. Och likadant är det med svartsjuka. Det enda som skiljer mellan svartsjuka och avundsjuka är att avundsjuka innehåller 2 parter. Svartsjuka innehåller 3. Det enda som skiljer. I övrigt är det exakt likadant. Det är också ett maktanspråk. Så därför är det väldigt allvarligt. Men det stämmer så väl med det här när djävulen försöker få oss att sitta på tronen och vara domarna själva istället för Gud. För det har jag ingen över mig som kan korrigera mig om jag kommer fel. Förstår ni tankegången? Synden är att bryta mot lagen. Synden är djävulens väsen. Det bor i oss. Och har ni hört det här uttrycket någon gång? Att förbjuden frukt smakar alltid bäst. Det finns ett talesätt som säger så. Alltså om det finns ett helt talesätt som säger så, så bör det finnas bra många människor som har kommit och faktiskt upplevt att det kan vara så. Och då tyckte jag att det var så när jag växte upp i varje fall. Det som mamma och pappa sa att jag inte fick göra, det var ju mer intressant. Och sa någon av polarna eller någon annan till att den där tjejen skulle inte söka någon kontakt med. Ja, då var det väl där man var. Och då var det väl liksom mest intressant då. Så förbjuden frukt kanske vill smaka bäst, jag vet inte. Men det beror ju liksom på djävulens väsen. Han är ju så. Det var han som kom in i oss människor. Kanske kemiskt, men framförallt andligt. Han tog över Guds skapelse och drev den åt ett annat håll. Då har Jesus då gjort någonting annat. Och Guds målsättning med vårt liv är detsamma fortfarande. Vi ska få äta av livets träd också. Men inte här i jordelivet, utan sen. Vi ska få äta av läkedomens träd så mycket vi vill. Men inte här, utan i himlen. Och vi kommer också en gång att få inse att det här livet som vi har levt här är i första hand fysiskt. Det tillfället alltså, det fysiska har bara en kort tid att finnas. Men nästa liv är i första hand andligt. Det kommer att ha kroppar, men inte fysiska. Och det lever för evigt. Dock så måste Herren Jesus Kristus och hans undervisning få vara nummer 1 för oss för att det ska funka. Vi måste alltså överlämna vårt liv till Gud. Det han säger, det är sant. Det jag tycker betyder inte så mycket alla gånger om Herren tycker någonting annat. Jag har fortfarande valet att bestämma själv. Hur vill jag ha nu? Ska jag följa han som har skapat mig? Eller vill jag hitta någon annan väg? Gissa, om du har nyss börjat på den här vägen med Kristus, att det är mer lockande att välja den här andra vägen. För den verkar intressantare. Det var inte så som djävulen fick Eva på fall. Genom att utmåla detta som jätteintressant. Du ska bli som Gud. Många new age som inte lyssnar på det idag. Du ska själv, självet måste vara med. Själv skilja på vad som är rätt eller fel. Du ska sitta på tronen. Det finns ingen högre än dig. Du har all rätt, det är du värd. Så lockar han. Då dör vi. Det här livet har en fortsättning. Och det är den, det som är meningen med vårt liv. Tjejer, tonåringar är ni. Det kommer bara leva så där 70-80 år på den här planeten. Sen då? Det fortsätter en hel evighet sen. Det är bara tillfälligt det här. Viktigt är det. Och då skulle jag vilja avsluta med Matteus 26, 37-40. Det är Jesus som svarar fariserna när de försöker sätta honom på prov. Fariserna är de som ska försöka göra det andliga livet till någon slags andlig hinderbana med alla regler och föreskrifter och allt möjligt hit och dit. Och de försöker få Jesus att besvara på olika sådana svåra frågor. Vad är rätt eller fel här? Och Jesus svarar bara så här. Vad är det viktigaste budet? Och då svarar Jesus. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer det som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Gud har givit oss enklaste möjliga väg. Han svarade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sen kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud vilar hela lagen och profeterna. Och det var det jag tänkte försöka avsluta med. Att trots det som hände i syndafallet så har Gud på allt sätt ansträngt sig så mycket han kan. Han har gjort så sitt yttersta för att göra det så lätt i vårt liv som det är möjligt. Nämligen, välj då detta. Älska din nästa och älska din Gud så mycket du bara kan. Välj det. Eller försök att uppfylla hela lagen som finns. Inte bara här, utan då har du hela världens lagar. Det finns 6 miljoner lagar. Bara för att täcka detta enda bud på vår planet. Tänker 6 miljoner. Bara för att täcka upp alla vinklar och vrår i detta. Du ska icke stjäla. På vår jord finns det 6 miljoner lagar och stycken och paragrafer. För att täcka in det. Det är enklare att bara hålla sig till detta enda. Annars måste man vara högt juristutbildad. Välj att älska. Eller bli lagisk. För när du älskar, då gör du inte din nästa något ont överhuvudtaget. När du älskar så glömmer du gärna bort dig själv. Bara om du får vara med och lyfta en som har det svårt en stund. När du älskar så kommer du att dela med dig, som Jesus säger. Den som har 2 skjortor ska ge en till den som ingen har. Hur många skjortor har du, Audrey? 3. Ja, men det är ungefär så som Jesus tänker. Jag kan tänka sig att Karl Marx hade läst det bibelordet någon gång och försökt göra en hel politisk åskådning av det. Men Jesus pratade om kärlek. Är det inte kärlek inne, då är det ingenting värt ändå. Gå och ge 1 miljon till en fattig och det är inte kärlek inne. Det betyder ingenting. Det kan fördärva hans liv. Men om det är kärlek inne, så räcker 5 kronor. För pengarna är bara medlet för att visa kärleken. Och det är kärleken som är det viktiga. Om du liksom låter en person få mat som inte har ätit mat på 3 veckor. Gör ni kärlek. Så han inte hamnar i tacksamhetsskuld till dig. För då kan du få för stor betydelse för den personen. Om du gör ni kärlek så kommer du att visa att jag gör det för att Gud älskar dig. Och då kan du väl bli frälst dessutom. att de fick en matbit. Det är inte dåligt. Men kärleken, den uppfyller lagen. Och Jesus har visat oss hur kärleken är. Och det finns ingen här i det här rummet, tro mig. Jag vet att det finns några som gör så. Men ni tror inte på sanningen. Jag ska inte gå in på något. Det är själavård jag hamnar i då. Det finns sådana som tycker ibland, jag betyder ingenting. Jag är värdelös. Det är lögn. Det är lögn. Det är djävulen som vill att du ska tänka så. Då tappar du så småningom målet med ditt liv. Gud tänker någonting helt annat. Varenda en av er är skapad med ett alldeles särskilt syfte. Under den här fysiska delen på jorden som vi ska leva 70, 80, 90 år så finns det en rad moment som Gud vill föra oss till. Vi vet inte vad det är, men han kommer att göra det. För att målet med skapelsen ska uppnås. Vi ska leva tillsammans med honom i en hel evighet. Och då är vi lika honom. Det tror man inte idag. Har han skägg eller flätor? Jag vet inte. Men jag tror att det löser sig eftersom både mannen och kvinnan är ju två delar som tillsammans bildar Guds avbild. Och när de förenas i kärlek, då är det dessutom en bild på Guds härlighet. Och gå sen och tro att ni inte betyder någonting, då tror ni på lögn. Och det finns ingen undantagen på det här. Det spelar ingen roll om du är intelligent eller dum. Jag tror inte att det finns varken intelligenta eller dumma. Jag tror att det finns människor som använder sina resurser i huvudet, punkt slut. Och de kommer att göra det bra. För om det kommer en fantastisk intelligent, högutbildad person och ska behöva leva i diket några dygn tillsammans med utslagna, så klarar han inte av det. Och kommer den här personen som har levt i diket ett helt liv och ska försöka jobba sig in i bankvärlden och vara direktör där, det kommer inte att funka en millimeter. Så det spelar liksom ingen roll om de är intelligent eller dum eller vad man vill säga. De fyller sin funktion på något vis. Hur skulle kärleken kunna få leva bland oss om det inte fanns folk som led ibland? Vilka skulle vi då dela med oss av vår kärlek, av vår värme? Vilka skulle vi dela med oss av en säng, av vatten, av mat? Om det inte fanns människor som drabbades ibland av det onda. Vi fick ju möjligheter då att leva ut Guds kärlek på denna jord. Frågan är vilka som betyder mest. Är det de som har mycket eller de som har stora behov? Jag skulle vilja påstå att det är de som har stora behov. För det är de som är möjligheten att man, några andra kan få leva ut Guds kärlek. Självet och själviskheten hör djävulen till. Det är en del av Guds väsen. Förlåt, det är en del av Satans väsen. Och vad svårt det har att sluta. I Jesu namn, men nu slutar jag ändå. Jag tror om det sista bibelordet. Älska Herren, din Gud. Och med allt vad du har. All kraft, all förstånd, all tid. Vet en liten tjej en gång, eller liten, hon var inte så liten. Men hon var udda. Och jag var en sån där person som alltid hade sett dem här udda. Av någon skäl. Och hon tilldrog sig det största intresse jag har haft mot någon tjej någon gång. Alltså som människa, inte något annat. Bara som människa. För att hon var så udda och konstig, tyckte alla. Jag har lärt mig att de är som är udda och konstigt. Det är de man ska umgås och lära känna lite. För det är spännande. Alla de andra, de är ju bara som ett mönster av varann. Tillför inget mer. När tjejen, hon drog sig alltid undan. Hon var med på alla partyn och fester som fanns. Alltså det var när jag var kristen i pingst. Men hon gick alltid och satt sig bredvid. Var det på en sommar, då gick hon på någon äng för sig själv där nere och plockade upp någon blomma. Långt ifrån alla andra, men hon ville ändå vara med. Låg vi på någon badstrand och hade någon båt. Ja, det var inte badstrand vi hittade där. Hon var någonstans ute i havet och utforskade någon fisk eller sjögräs eller vad det kunde vara, inte vet jag. Men hon var jätteintressant. Så lärde man så småningom kännande tjejen, hon kom inte till oss andra, utan vi fick gå till henne om vi ville lära känna henne. Och det fungerade bra. Och jag har aldrig mött en så mild, barmhärtig och fin människa någon gång. Hon var inte intresserad av det vi andra höll på med. Hon var mer intresserad av Guds skapelse, som hon själv sa. Vi sitter med, ja, hon ville gärna vara med, för hon tyckte inte om att vara ensam, men vi sitter ändå bara och pratar om kläder, karriärer, utbildningar, betyg, förmögenheter, spel, allt möjligt som är kristen. Och jag höll så innerligt med tjejen. Jag gick och led av samma sak. Men har mening att träffa stora kristna grupper när vi ändå inte ens nämner ordet Jesus en gång. Det löste hon genom att dra sig undan och beskåda Guds skapelse istället. Väldigt genialisk tjej, måste jag säga. Och hon var ju en kärleksmänniska också. Hon var väldigt lätt att tycka om. Klok tjej. I varje fall, Herren må välsigna och bevara oss. Och nu när jag pratar om synden, så tror inte att ni är de värsta syndarna. Jag pratar om det här för att ni ska få rätt inställning till det. För om ni har någon syndakatalog som är så här lång, kasta bort den. Den skadar dig själv och den skadar någon annan. Förstå att synden bor även i oss. Och vi kan älska istället. Då uppfyller vi lagen. Och då bryter vi inte mot lagen. Och det är väl inte synden. Men då tillför vi någonting som kan läka det som är trasigt. Det gör inte synden. I Jesu namn. Amen.